Jag sitter här och snickrar på din anmälan till Color Run 2026.
Vem kommer på de här grejerna?
Kristoffer Andersson. Ett lopp där man också... Jo, du ska springa det här loppet 9 kilometer av jublande människor som kastar någon slags färgpulver på varandra. Tonlagt
med... Det blir det sista de gör i livet, kan jag säga i så fall.
Om jag dog och skrev in i mitt testamente, jag har många sådana idéer, att jag liksom vill då göra ett sista prank på olika kompisar. Om jag skrev in i mitt testamente att min absolut sista önskan, det är att se dig springa Color Run.
Men du kommer inte få se det, du är död. Och dessutom skulle jag säga att jag och Moa hade en högst professionell relation. En av mina få faktiskt.
Ja, det är sant. Vi har överhuvudtaget inte vänner privat. Jag kommer inte släppa det.
Nej, okej. Okay. Ja, jag kör.
Nya Dermot Clemenger. Springer där i Color Run.
Kan man ge liksom däremot löparstil liksom ett slags verb? Att man däremot är? Eller
ja,
att man...
det kan man göra. Med risk då att det låter som att, att man gör något annat.
P3, Sveriges Radio. Du lyssnar på P3-klubben. En podd om det viktigaste från Kulturveckan med Kristoffer Andersson och Moa Wallin.
Hej och välkommen, Kristoffer.
Tack. Det här är vårt andra program ihop.
Ja.
Nanna är fortfarande fast i Thailand.
Precis, hon sitter i Thailands fängelse.
Oh, gud, jag undrar hur det går för henne. Jag har inte, hon har också slutat skriva i våra gemensamma trådar.
Jag tror inte man får ha mobil där.
Nej, kanske inte. Jag har ju sett Bangkok Hilton. Där var det inga mobiler.
Nej.
Den är också inspelad 87, så det kan bero på det. Svenska förläggareföreningen har släppt verkstopplistorna för 2025. Det var ett jävla ord.
Verkligen.
Det var superavancerat allsammans. Det vill säga, på ren svenska, de böcker som sålt och streamats mest under 2025.
Det är ihoplagt.
Ja, det är en jättelång pdf.
Ja.
Det känns lite som att man har fått sin överambitiösa kompis. För de börjar med ett väldigt långt kapitel om metoden.
Mm.
Om hur man har sammanställt dem. Låt mig gissa. Ni har kollat vilka som sålde bäst och sen har ni liksom satt den som sålde mest fick första placeringen, den som sålde näst mest fick andra placeringen och så vidare.
Så avancerat.
Men på total omsättning då
är
Dan Brown med Den yttersta hemligheten.
Mm-hmm.
Och på andra plats är en bok med den underbara titeln Väninnorna på Nordiska kompaniet.
Ja.
Skulle kunna handla om dig.
Ja, verkligen. Jag... min schizofreni i andningsrummet på NK.
Ja, men och sen är det då Vitön av Bea Uusema. Som också faktiskt är etta på facklitteraturslistan. Det kanske inte är det absolut svåraste listan att hamna etta på.
Men,
och sen då kan vi bara kolla här på abonnemangstjänster. Och där har vi alltså Camilla Läckberg, Sofia Sarenbrant, Kristina Olsson, Vivica Sten, Katarina Wenstam, Lucinda Riley och så vidare. Det är intressant att Dan Brown alltså är på plats nummer 13 här.
Kul med bara kvinnor i toppen.
Alltså jag känner lite när jag ser de här listorna som jag inbillar mig att folket gör när jag publicerar en lista om någonting. Och tycker att det är bara en massa obegripligheter på. Jag känner knappt igen någonting här. Jag vet inte vad det är. Det känns som att jag liksom lever i ett alternativt universum.
Jo, precis. Alltså jag vet inte hur många gånger vi kan säga att vi lever i ett kulturellt u-land, men det är såklart så man känner.
Men jag känner också att det här är inte, liksom, det är inte ens jämförbart.
Ja, så när man har läst Väninnorna på Nordiska kompaniet, ja, kan man gå vidare till de fenomenala fruntimren på Grand Hotel?
Ja, men jag tror inte ens att det här är ett tecken på att vi är ett kulturellt u-land. Det är lite som att det är en egen värld av kommersiell förströelse typ. Det är liksom inte ett tecken på att någonting är felställt i världen, att många människor en gång om året gillar att gå till Gröna Lund och göra något dumt och efterblivet liksom.
Mm. Tänk på vad du säger. Du vet, den populära seriegenren Rik familj med ett mörker?
Ja, oh, gud, det är toppen.
Ja, du tycker den?
Ja, jo, men det tycker jag.
Jag trodde att du hatade den. Jag minns att du vägrade se White Lotus och sådär.
Ja, men det var inte så mycket för tematiken som är... Ja, men lite som de här topplistorna vi pratade om. Det var att väldigt många som inte kan någonting pratade om White Lotus. Och då kände jag nog instinktivt att det här inte är någonting för mig. Eftersom jag ju kan saker.
Just det. Men den är så bra. Mm. Ja, men då kanske du kan intressera dig för att Sverige har fått ett eget sånt drama. Mm. Ett verkligt drama då. Jag pratar såklart om Trolle Ljungby. Känner du till?
Nej, jag faktiskt inte.
Det är ett så vackert Dark Academia-slott i Skåne. Det som har hänt i korthet det är att ägaren, greve Hans Gabriel Trolle Vaktmeister, dog 2023. Och det har utbrutit en enorm tvist. Sveriges största tvist då om vem som är den rättmätiga arvtagaren. Det har ju då tidigare varit en så kallad fideikommiss.
Just det. Det här som i princip är att adeln lite i hemlighet äger en tredjedel av Sverige.
Exakt.
Eller åtminstone en yta lika stor som Gotland, tror jag att man har räknat på någon gång.
Ja, precis. Och det är då alltid den äldsta sonen som ska ärva herrgården och marken. Och det är för att man ska undvika att det splittras upp eller...
Men då låter det som en rätt lätt sak.
Han har inga barn.
Nej, okej. Okay,
det är därför.
Du tror att det finns någon form av lag eller åtminstone förslag till lag som säger att den ska upplösas.
Du tänker så? Ja, absolut.
Men jag kan också tänka mig att de anhöriga inte håller med om det.
Nej, precis. Den är värd över 3 miljarder allt det här som det tvistas om nu. Men jag kan också tala om för dig, alltså det här med fideikommissar, jag är besatt av det och det är verkligen både ett privilegium och en börda.
Jo.
Det är som kronans plikt, att man inte har ett val utan behöver förvalta sin familjs arv, vare sig man vill eller inte. Ja, den är så bra på det.
Mm.
Det fascinerar mig alltid. Alltså att de bara ser sig själv som en liten länk i en kedja hela tiden.
Det är så vackert, va?
Det är så vackert. Och det kan ju innebära att de här äldsta sönerna ofta hamnar i rätt hemska situationer.
Mm.
Alltså man har sitt adliga efternamn, ett enormt slott och jättemycket mark. Men inga pengar på kontot. Och man får inte sälja det.
Nej, men kan man inte ta lån på själva marken? Borde man väl få göra, eller? Den är väl avbetald sedan 1000 år eller något?
Ja, jo, men det är sant. Det kanske man kan. Eller ha så jaktarende för kungen eller något.
Ja, och fiskmarker och allt sånt där man kan göra.
Mm. Men det är i alla fall den perfekta estetiken.
Mm.
Alltså fattig rik.
Mm.
Vi båda har ganska mycket så. Alltså vår Trolle Ljungby är våra märkeskläder, men vi har absolut inte råd att äta lunch.
Jo, men det var, only the rich can afford to have cheap shoes, som vanligt.
Yeah.
Men jag tänker mig, Björn af Kleen skrev ju en bok om det här för många år sedan, som hette Jorden de ärvde, som ju blev hans stora claim to fame, där han verkligen fick sitta och hänga med de här...
Men det är, förlåt för det jag säger nu, men det är så gripande, tycker jag, med den här, att ärva den här lotten. Så har du inte öppnat ögonlocken för typ det som händer i Iran, men om jag hör något om en adelsman som kämpar med sitt gods.
Ja, jo, men det är en sån där, men det är okej, Moa, man får faktiskt välja sina strider ibland.
Jag kommer att ha en demonstration på Mynttorget sen för greve Hans Trolle. Hans Gabriel Trolle Vaktmönster.
Ja, men hur ska det gå för dem?
Ja, han har ju då dött och han hade inga barn och enligt de här fideikommissreglerna så ska han då ärvas av någon annan i familjen. I det här fallet är det då brorsönen och Vaktmeister som upplever att de har rätten. Men i ett nytt testamente så har han då utan förvarning utsett familjen von Blixen-Fineke till arvtagare, som är då mer avlägsen släkt till honom. Och därför har brorsonen Vaktmeister nu stämt familjen von Blixen-Fineke i vad som är århundradets arvstvist. Över 3 miljarder kronor handlar det om. Det är så synd att SVT bara gör reality numera. För det hade inte varit fel med en dokumentär om det här.
Eller det hade inte heller varit fel dramaserie. Med eller reality. Bara.
Nej, verkligen.
Det hade varit toppen.
Verkligen. Den här greven då, Trolle Vaktmeister, bytte advokat rätt snart innan han dog.
Okay,
den som har skrivit det nya testamentet är Axel Kallisendorf, som även är juridisk rådgivare åt hovet.
Själv lät jag ChatGPT skriva mitt testament.
Mm.
Men jag, det är inga 3 miljarder inblandade heller. Så.
Nej, mitt står det bara om color run. Och även Kristin von Blixen-Finnecke jobbade åt hovet innan den här tvisten. Hon avgick för att undvika att, citat, dra skam över drottning Silvia och kungahuset. Mm. Det är också så fint med adeln. Alltså att de verkligen kan offra saker de tror på. De är de enda som har skam i kroppen.
Det är lite långsökt. Alltså det är ju inte så att bara för att de här håller på och tjafsar. Mm. Det är inte direkt så att man tänker, åh gud vad pinsamt för Silvia.
Nej, fast det har ändå kommit många rubriker som är så här, här är de läckta mejlen inifrån hovet. Ja. Och så är det alla de här långa efternamnen. Att alla heter något med minst 4 ord i.
Men kan inte, hovet äger redan massa mark på Djurgården som de hyr ut till,
jo, tack,
till olika halvprominenta mediearbetare.
Jag har försökt höra av mig. Jag har försökt nå kungen så många gånger.
Jag läste då en artikel i New Yorker.
Mm-hmm. Wow.
Ja, jag vet. Om varför det har blivit så extremt svårt att få en bordsbokning i New York.
Mm-hmm.
Och att få bord på de så kallade coola restaurangerna i den staden. Men det har ju varit en sån här följetong sedan jupp-eran. Har du läst American Psycho?
Mm.
Ja, men du vet, Patrick Bateman, han håller ju liksom på att svimma över att han inte lyckats få ett bord på Dorsey's eller vad restaurangen nu heter.
Just det. Det finns ett Sex and the City-avsnitt som handlar om det också. Att Carrie och Samantha inte får komma in på den nya populära restaurangen. Fram till att Carrie ger en tampong till hovmästarinnan.
Om Patrick Bateman hade gett en tampong. Hade boken tagit ett annat...
Verkligen.
Den hade svängt åt ett annat håll. Så.
Väninnorna på Nordiska kompaniet vibe plötsligt.
Alla var glada. Alla kroppsdelar intakta. I alla fall, marknaden för restaurangbokning i New York har då gått från att vara ett relativt informellt socialt system till en fullfjädrad så här, sekundärmarknad eller andrahandsmarknad. Mm. Man betraktar restaurangbokning i New York ungefär som skamlösa människor som hyr ut sin lägenhet till överpriser nu för tiden.
Okay.
Och man använder bottar, massa mellanhänder och dataprofilering istället för att liksom bara bli stammis.
Okay.
Och då sitter liksom folk som säljer de här bordsbokningarna med flera konton och använder liksom automatiska bottar för att plocka upp bokningar sekunden efter att de släpps.
Så man betalar för att få boka ett bord bara?
Ja, exakt. Okay. Och det här, många restauranger, särskilt om de har någon Michelinstjärna och sånt där, de gör ju ofta så här att en gång i halvåret eller varannan månad släpper vi de nya bokningarna vid det klockslaget.
Just det.
Vilket gör att de tar slut då på en sekund. Och då sitter de här skruppellösa människorna och lägger beslag på bokningarna och säljer dem i andra hand.
Vet du vad? Den här marknaden finns inte i Sverige än. Är vi något på spåren?
Ja.
Nu ska jag programmera en bot här.
Ja, precis. Du faktar så att folk inte börjar göra reklam i tunnelbanan om att man ska sälja sina överhyra till en advokatfirma. Ja, det finns också så här, restaurangerna har också olika system med koder på gästerna.
Mm.
Det vill säga att så här, bokar du ett bord för 5 personer så ska man också ange namnen på de övriga 4.
Uh-huh.
Så att du inte drar dit någon osoft människa som har dricksat dåligt tidigare eller liksom inte skapat tillräckligt skön stämning.
Åh oh, nej, det hade varit kört för mig. Och ja, verkligen. Också för min son som är den enda jag äter på restaurang med, som inte beter sig så bra alltid.
Nej, naturligtvis sker också då profilering. Va? Hur ofta du kommer, hur mycket du spenderar. Svaret,
ja, vi är fucked.
Ja, jag vet. Det här är fruktansvärt. Och man har också kommit på lite olika elitlösningar, alltså så här medlemsappar som erbjuder svåråtkomliga bord mot förskottsbetalning.
Det är faktiskt oerhört deppigt.
Det är skitdeppigt. Framförallt, har du haft ett så kallat svåråtkomligt bord någon gång?
Ja, men det har jag haft när man har så ätit med lite kändare personer och fått sitta vid fönstret.
Ja, exakt.
Och inte bli undanskuffad längst in i lokalen vid toaletten.
När man har ett sånt typ av bord, det är inte så att det liksom börjar pirra i kroppen på mig.
Det är ju en väldigt lantisk kultur.
Mm.
Jag pratade om det med en vän igår, att folk som har flyttat till Stockholm från landet är ju besatta av att vara stammisar på ett sätt som är obehagligt. Jag satt på en kaffebar vid Sankt Eriksplan och såg liksom smålänning efter smålänning gå in för att först göra high five med kocken innan de beställde sitt kaffe.
Ja, men det är någonting väldigt outhärdligt med liksom det här. Om man kan klaga på det här med förskottsbetalning och svårtkomliga bord och profilering, och du kan vara lugn, jag kommer göra det också. Mm. Men jag vill liksom ändå då till restaurangernas försvar. Först för att det är väldigt små marginaler det här. Det är ungefär 2-4%. Vilket gör att om ett stort gäng inte dyker upp en kväll så kan liksom hela den kvällens resultat potentiellt raseras av att man kom på något roligare att göra eller sket i det och så vidare. Det är ju rationellt ändå, liksom. Mm. Eller hur?
Mm.
Det finns också ett rykte på stan som jag vägrar kontrollera om att jag har utsatts för något liknande en gång av Mikael Bindefeldt.
Mm.
Jag blev någon gång i forntiden bjuden på något av hans ökenarrangemang och tackade jag av ren slentrian.
Ja.
Det var jag och mina kollegor då. Och jag gick inte dit och på nästa event så fick mina kollegor en inbjudan men inte jag.
Ja.
Och då funderade jag på varför, högt och ljudligt dessutom, eftersom jag inte bryr mig. Och då hade jag tydligen enligt utsag och rödlistat som en no-show.
Aha, man får bara en chans.
Ja, jag har liksom inget att backa upp det här med mer än att jag känner mig rätt sexig som liksom bandlyst av Bindefeldt. Så.
Ja, men det får man säga. Han är ju en sån person som har full koll på allt som sägs och skrivs om honom också.
Nu är vi till själva klagandet och det är naturligtvis som alltid av principiell natur.
Mm.
Ja, men vi har ju då i över 40 års tid tänkt att jupperan måste dö ut snart eller önskat att den skulle göra det. Den vägrar ju upp.
Mm.
Tvärtom verkar den snarare vara tillbaka. Liksom så här. Kids idag kommer rent statistiskt få det sämre än sina föräldrar.
Mm.
Vilket har gjort att de har liksom dammat av den här sortens, i mitt tycke, daterade coolness. När man ska visa upp sin rikedom och status med rätt bord, rätt klocka, rätt brud.
Mm.
Och man kan ju ändå säga mycket om Patrick Bateman. Han var ju rätt ytlig får man säga. Men han hade ändå lite koll på typ... Jag vill minnas att han ändå gick på en musikal. Och att han lyssnade på en skiva då och då och sånt där.
Verkligen.
Men kulturen idag är bara så här att du får 100 000 kronor på kontot. Och så köper du en klocka för 100 000.
Mm.
Du kan inte klä dig. Du vet ingenting om någonting.
Mm.
Men du tycker att din klocka som du just har köpt för alla dina pengar utstrålar dominans.
Mm.
Och sen visar man upp den på en komplett värdelös restaurang. Där de ägnar sig åt liksom avancerad matlagning på ett omodernt vis. Och jag kan liksom inte tänka mig något töntigare än det här överhuvudtaget.
Nej.
Kan liksom inte förstå hur man kan leva i en sån värld och tro att man är ball.
Nej.
Och ja, då får vi ju liksom juppins återkomst. Och den är liksom jobbig,
ja.
Men det som är nästan ännu värre är att den elitistiska juppin är på väg tillbaka.
Åh nej.
Du kan typen. Den ger liksom intryck av att ha pengar, men oklart varför.
Ja.
Den handlar gärna så här generiska midbrow-böcker med sitt American Express.
Ja.
Och så kompletterar den liksom lite bildat i en selfie.
Just
det känns liksom som att man har att göra med en bäst klädda gubben i typ Nynninge. Han kan kanske något. Och han kan kanske ge något. Men som mest får man typ en kopp varmt te.
Mm.
Och den här gruppen är det så pass viktigt att framstå som världsvan. Att man liksom är beredd att sälja sin själ för att framstå som just världsvan. Vilket gör att man då ringer resebyråer och ber om resor utbyte mot en rapport i Nöjesguiden. Och det är okej om folk vill betala 5 000 dollar i förhand för en bokning på en restaurang om det nu gör dem glada. Jag har liksom lagt 5 000 spänn eller 5 000 dollar vad det nu är på helt meningslösa saker också.
Ja, men betalade jag 50 000 kronor för att en fiende aldrig mer skulle kontakta mig.
Ja, men jag är liksom redo att betala 50 000 spänn bara för att slippa den typen av människor som liksom sitter och funderar över vilket bord de ska ha på en värdelös restaurang.
Ja, precis.
Alltså om jag kan slippa de människorna i mitt liv så kommer mycket vara vunnet. Min livslängd kommer öka. Min vilopuls kommer gå ner.
Mm.
Mitt humör kommer gå upp. Om man får väl liksom försöka återuppliva det här halvrika 90-talet också.
Ja, förlåt, men det enda som är coolt med spenderande är att spendera pengar på saker som då inte syns. Alltså till exempel som att betala 50 000 till en fiende som liksom aldrig, som är inget.
Ja, men
eller att köpa kläder som inte syns att de är väldigt...
Ja,
väldigt,
eller att köpa en fucking restaurangbokning för 50 000 spänn för att få sitta på rätt bord. Det är ju verkligen... Kan de droppa den där bomben?
Ja, det är faktiskt dags.
Men jag har liksom en känsla av att den här sortens människor på jakt efter just den sortens status har börjat dyka upp lite för ofta i mitt liv. De liksom, alla har ju inte 50 000 spänn att lägga på en restaurangbokning, men attityden finns nästan lite överallt.
Det känns typ svårt att nämna namn därför, för att det känns som att alla omkring en är mer eller mindre så.
Ja, men jag vet inte liksom hur många gånger någon som liksom, var lite så här, typ halvstor på 90-talet fråga mig om jag kan fixa en lista till något arrangemang som liksom, någon av mina poler eller någon jag jobbar med anordnar och så vidare.
Mm.
Och jag tänker liksom bara så här, fattar du inte att du gör bort dig nu? Alla andra inblandade här har investerat sin tid, sina pengar och sin lust i någonting för att göra någonting kul.
Mm.
Och du kan tänka dig att komma om du får stå på listan. Nej, men vi har ingen lista. Man får stå på listan om du kan tänka dig att stå i baren.
Ja, fast vet du vad? Här är ju din chans.
Mm.
Alltså det är ju här du ska säga, ja, det kostar 5 000 dollar.
Ja, äntligen.
Ja.
Tänk om någon gjorde det.
Vet du vad? Jag tror inte att det är så långt bort.
Nästa gång de frågar mig om jag kan fixa en lista till whatevs. Du, men rent mentalt vill jag känna så här. Om vi hade någon så kommer du stå sist på listan. Du kommer stå på antilisten. Sluta ju bort det. Du är så här dead cool.
Ja, ja, verkligen.
Det känns så otroligt omodernt. Och det blir någonting väldigt pinsamt i att människor tror att de är balla när de gör riktigt pinsamma grejer.
Mm.
Av typen, jag gick förbi 2 19-åringar i kön. Wow.
Ja, jo, jag vet.
Tack Moa.
Tack Kristoffer.
Nu ska jag bara göra den här listan jag också för att se om jag klarar den.
Nu gäller det.
Vår producent heter i alla fall Mattias Valenius. Vår tekniker heter Astrid Ankerkrona. Och vi tillverkas av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
Hej då.
Det var rätt va?
Mm, det var
hej då.
Rätt.
Hej, hej.
Produktion av Filt för P3 Sveriges Radio.